Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Välkommen till unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej och välkomna till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Nu så har vi ett riktigt spännande avsnitt framför oss, Oskar.
Ja, vi har vi verkligen. Men vi har också ett supermystiskt händelse i våra lokaler.
Ja, det här är sjukt, är det.
Verkligen sjukt.
Ja.
Jag kom in här, du satt och grejade lite grann här. Jag kom med utrustningen, sätter mig bredvid dig. Blir lite sugen på kaffe.
Ja.
Titta på kaffekannan. Men kaffekannan är spårlöst borta.
Ja, men hela kaffebryggan. Ja. Det är inte bara kannan.
Nej, men alltihopa.
Ja.
Och sist gången när vi spelade in här så var det här mystiska lappen. Det var på väggen en liten post-it-lapp som vi inte har överhuvudtaget där. Som står typ, berätta om din familj.
Mm.
Och nu så är kaffebryggan borta. Och vi letar. Och du hittar den.
Ja, jag hittade den inne i hallen på väg bort mot toaletten.
I en påse från normal.
Ja.
Så vi absolut inte ens äger. Och vi har aldrig flyttat den kaffebryggan.
Nej, och nu bor ju du och jag lite längre härifrån. Så det är inte så att vi har gått hit till sömnen och gömt vår egen kaffebrygga.
Nej, så att det är någon som använder sig av våran lokal, tänker vi. Men frågan är bara, varför skulle man gömma kaffebryggan i en så här sido, vad kan man kalla det här, vitrinskåp? Högst upp.
Ja, men
vad är det för ett skåp då?
Det är en hylla.
Ja, en hylla, ja. Utan glas då. Men typ en hylla mitt emot toaletten i en normalpåse. Det här börjar bli lite läskigt faktiskt.
Ja, för de senaste gångerna vi har kommit ner hit till studion nu så har det ju varit något. Det är precis som att det är någon här, fast det är... Ja, jag ska inte säga att omöjligt är det ju inte, för att det finns ju två nycklar till.
Ja.
Till, men alltså, vad ska de här, alltså han som äger fastigheten, vad ska han göra här?
Det finns ju ingen anledning att han är här.
Nej.
Jag har aldrig träffat honom. Alltså.
Och har man en nyckel och går hit, nu har vi börjat ta med oss all utrustning hem.
Ja.
Så att, men vi har ju böcker och möbler. Och
ja, det finns ju enormt mycket grejer.
Dataskärmar och lite sånt där, men det är inget att ta det värdet.
Nej, så men... den är inte intresserad av det.
Nej.
Där är man intresserad av att busa lite då. Alltså.
Lämna post-it-lappar och gömma kaffekokare.
Så det mysteriet måste vi på något sätt lösa. Och det kanske vi får en upplösning på framöver här. Så det kommer vi så väl.
Vi kanske redan kan få det idag, vem vet.
Ja, det kanske vi kan. Vi ska fråga runt lite grann och se om vi får tag i någon skyldig person.
Ja, eller oskyldig.
Eller oskyldig, ja exakt. Mm. Eller oskyldig kan det inte vara.
Nej.
För det är ju fast... skyldig till att vara skyldig. Bryggare.
Ja. Fast det där, nu kommer vi in på en grej. Varför ska man alltid ut skyldig? Det låter så himla negativt. Det är precis som man är ute efter någon.
Ja, jag vet. Men då är man ändå liksom skyldig till något man har gjort. Men det är inte att man är typ, att det blir negativt igen.
Nej, men fast om du har gjort någonting bra så är du inte skyldig till något bra. Det säger man ju inte där.
Nej.
Nej.
Nej. Men det var ju inget bra nu att flytta våra bryggare.
Det blir ju ingen kaffe innan utspelningen.
Så det spelar ingen roll.
Ja.
Så det är kul. Men ja, som sagt, vi har ju inte spelat in på ett tag. Och det är kul att få spela in igen.
Ja, det är alltid lika roligt.
Så att för er som har saknat Oskar och Fredrik så är vi här denna veckan också.
Ja.
Och vill man in och följa oss på Instagram så får man göra det också på Oskar och Fredrik.
Ja, det kan man göra. Och sen så är det ju faktiskt så att vill man höra mer utav Oskar och Fredrik, men var för sig, så har ju du andra poddprojekt som du jobbar med.
Stämmer, jag har ju Gateway tillsammans med Charlotte och Hans Orheim som är arkeolog och hon är karavant medium och vi gör lite spännande utredningar på Patreon och även släpper podd. Och sen har jag min egna podd Universums hemligheter där jag pratar lite mer om mystiska saker som händer runt om i världen.
Ja, det gör du. Och jag har ju podd ihop med Anna Strandlind som är medium och utbildare, framgångskort. Ja.
Och där har ni ju också era spännande projekt, ju, inre framgång. Där ni också utbildar, eller vad ska man säga?
Ja, alltså det är ju ett program som man går, eller en utbildning, där man lär sig på något vis att förstå att vi har ett överflöd inom oss och att det är, att det är vi själva som sätter våra begränsningar. Så att livet är fullt av överflöd, varför inte utnyttja det?
Det är faktiskt ett fint motto.
Ja, och i våra utbildningar så kan man få nycklarna till att skapa ett liv i överflöd.
Och det gillar vi.
Ja.
Och vi har ju med oss en fantastisk gäst idag också, så jag tänker vi ska självklart bjuda in.
Mm.
Och det är Daniel Wilby och han är ju lärare och mentor i personlig och andlig utveckling. Han är även psykedelisk vägledare och naturterapeut i Moder Jord och den heliga svampen tjänst. Så man kan säga typ att han är en sån så kallad kanske shaman. Men det här kommer bli så spännande att lyssna på vad vi får reda på och vad vi kommer lära oss idag, Fredrik.
Ja, för vi har ju varit inne på det här med svampar tidigare. Och vi blev ju inbjuden till ett ställe att testa det här. Men det blev inte någonting av det.
Nej, vi är ju som sagt flexibla. Men ibland är vi alldeles för dåliga på att ta tag i vissa saker. Men det kanske vi kan göra tillsammans med Daniel här, vem vet.
Ja, och få ännu fler frågetecken uträtta.
Mm. Välkommen Daniel.
Hej, hej. Hej Oskar och hej Fredrik. Tyvärr kan jag inte hjälpa er med kaffekokaren. Jag har ingen aning vem som har ställt undan den åt er, men det verkar ju verkligen vara ett mysterium.
Ja, det är det verkligen. Alltså.
Du får inte till dig någonting överhuvudtaget.
Nej, ingenting alls. Utan jag tänker det är en väldigt märklig sak att göra, även om man går in i någon annans lokal, att packa ner kaffekokaren i en påse och sen ställa undan den. Alltså det...
Ja, det är, vi sa det samma.
Märkligt.
Ja, vi sa likadant. Då ställer man, om man har lånat kaffekokaren då lämnar man tillbaka den på samma plats. Inte flyttar den till andra sidan rummet uppe på en hylla i en påse som var liksom inte ens genomskinlig. Den är liksom tjock tyg som man ser inte.
Den var inpackad och jag kände inte igen påsen. Jag tänkte, vad är det här liksom?
Ja, det blir spännande. Om du får till dig någonting Daniel så får du berätta det under inspelningen.
Mm.
Men Daniel, du är ju från södra trakterna i Sverige. Det hör vi ju på dialekten.
Så är det, Skåne. Jag bor ute på Österlen.
Växte det mycket svamp där?
Det växer svamp i korhagarna här omkring. Det brukar det ju vara. Mellan september och november så är det ju svampsäsong. Mm.
Det finns ju
då är det toppslättsskivling man letar efter i Sverige.
Det var så du letar efter?
Toppslättsskivling.
Och vad är det som är unikt med den här svampen för oss som inte kan vara svampar?
Ja, alltså en sak som är unikt antar jag är den psykedeliska effekten. Och toppslättsskivlingen innehåller ju psilocybin och psilocin. Och det är ju de vi vanligtvis brukar koppla till den effekten som vi tänker på som psykedelisk. Men när man arbetar med svampen, den är ju en mycket mer komplex sammansättning än bara dess beståndsdelar. Och dessutom så skulle jag säga, som arbetar med den, att det finns en intelligens där på andra sidan. Det är någonting som skiljer den från till exempel LSD eller MDMA eller de här liksom kemiskt framställda substanserna. När vi arbetar med en växtlärare, då arbetar vi också med en intelligens, en lärare, en mästare på andra sidan.
Mm. Jag såg en dokumentär om svampar för x antal år sedan. Jag kommer inte ihåg allt, men det som slog mig var det att det var ju ett gäng forskare då på svampar och de forskade på deras rotsystem på något vis. Och de menar på att alla svampar i hela världen satt ihop och byggde ett nätverk där de kommunicerade med varandra på ett sätt som var oerhört fascinerande. Har du kommit
på
det här?
Ja, det stämmer ju.
Mm.
Förlåt, jag avbröt det. Men det stämmer ju. Alltså, det vi vanligtvis tänker på som svamp, det är ju egentligen bara frukten. Det är ungefär som om vi skulle säga ett äpple. Men ett äppelträd är ju mer än bara dess äpplen. Precis som att svampen är egentligen ett gigantiskt mycel. Ett gigantiskt nätverk av trådar som förbinder allting i naturen. Och på så vis så är ju svampen en budbärare. En budbärare och en kommunikatör som kopplar samman alla växter och träd och så i ett område. Så att när vi börjar arbeta med svampen så är det också så att den är ju en fantastisk vägledare till området som vi befinner oss i. För att den känner trädet där borta. Den känner busken där. Den känner vattendraget och vattnet. Så att den kan på sätt och vis introducera oss till alla de här elementen.
Det är spännande alltså. Mm. Men jag gissar att det gäller inte fotsvamp i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Jag har inte provat att äta fortsatt. Så jag kan inte svära på det.
Men det här är kanske en märklig fråga då. Men när man intar svamp, vi kommer ju gå in mer på det här sen. Men tror du att det är en form av information från svampen som laddas ner i en dag, eller att man får ett högre medvetande på något vis som kommer genom det här nätverket?
Mm. Ja, jag älskar ju märkliga frågor, så att du får jättegärna ställa märkliga frågor.
Ja, bra.
Ja, men som jag precis var inne på, där på andra sidan så finns det en faktisk intelligens. Och ja, det är en mästare. En välvilligt inställd mästare som vill prata med oss. Så kan vi ladda ner information? Ja, men vi kan absolut komma i ett läge där vi laddar ner information. Men vi kan också komma i ett läge där vi har en ganska vanlig kommunikation. Ungefär som att vi pratade med en vän. Eller vi kan få en uppläxning om det är det vi behöver. Vi kan ju också få till oss information på ett undermedvetet plan. Så exakt hur det ser ut i varje given situation, det kan vara ganska olika. Men absolut så finns det ju en informationsöverföring på ett eller annat sätt, det skulle jag nog säga.
Jag tänker vi kommer gå in nu och snart och fråga lite frågor om hur du kom in på det här. Men jag tänkte på den här svampen du snackade om förut, den här skivlingen eller vad du kallar den. Är det någonting som, måste man koka den eller vad, hur gör jag? För jag menar, vet folk att man kan nå den liksom? Jag tänkte typ så här, är det att man hamnar liksom att de är giftiga, så att det blir liksom att de är lagom giftiga, eller vad är det man gör med den här svampen för att man ska nå den här vad man kallar den andra sidan upplevelse?
Låt mig börja med att säga att det är olagligt att gå ut och plocka den här svampen. Så att vi kan ju inte uppmana någon att begå olagligheter.
Absolut.
Men, absolut, så är det vi överens. Och jag har aldrig plockat någon svamp här i Sverige såklart. Utan det har jag ju bara gjort på platser där det är lagligt. Men nej, den är inte giftig. Svampen är, eller man kan ju vända på det och säga allting är giftigt om man bara äter tillräckligt. Men det går inte att äta så pass mycket psykedelisk svamp så att man faktiskt avlider. Den är inte giftig, utan det är inte en förgiftningseffekt. Det finns flera berusningsmedel som är förgiftningseffekter, som alkohol till exempel är en ren förgiftningseffekt. Men med svampen så är det en kommunikation. Alltså den går in och interagerar med vår hjärna. Så att det är inte att vi förgiftar oss till en viss effekt, utan vi och faktiskt till en kommunikation som inte hade funnits annars, och få till nya kopplingar i vår hjärna som avslöjar nya saker för oss.
Det är så spännande.
Ja, för det är alltså nya kopplingar som blir till när man tuggar eller dricker svampen då?
Ja, du frågade ju också om hur man intar den. Alltså man kan ju äta de råa som de är, det kan man. Det vanliga är ju att man torkar dem och sen kanske äter dem. Man kan också göra te eller choklad eller någonting annat på dem. Så man kan ju inta dem på många olika sätt. Gud, nu glömde jag vad frågan egentligen var. Jag kommer ihåg att jag inte svarade på din förra fråga.
Ja. Men minns du vad du sa?
Nej.
men hur är upplevelsen när du tar den här svenska svampen jämfört med att du tar den liksom en flu eller vet du, en sån magic mushroom, är det typ likvärdigt då eller får du samma upplevelse, hallucinerar man eller vad gör man?
Oj. Alltså okej, okay, vi kan ju prata om en generell upplevelse. Vad är den generella upplevelsen? Och den, det kan man också säga att den kan skilja sig så väldigt mycket åt beroende på vad man tar med sig in i mötet. Jag menar, om jag tar med mig in i mötet något djupt barndomstrauma eller liknande som jag behöver arbeta med, ja, men då har jag en helt annan upplevelse än om jag går in och vill ha roligt och dansa till exempel. Så att, men vad kan man säga? Ja, men man kan uppleva ett upplyft tillstånd, ett mer inkopplat tillstånd. Ibland kan man ju känna sig ganska förvirrad, men man kan ändå vara väldigt mycket mer i kontakt med sin kropp, med sina känslor, med sina tankar. Man kan få till nya sätt att tänka på. Det är ju ganska vanligt. Så att till exempel om man arbetar med fobier eller vanföreställningar, så blir det ett enkelt sätt att ta sig förbi dem. För att ens skyddsmekanismer desarmeras i många fall så att man kan ta sig till områden dit man inte annars hade haft tillträde. Om man ska jämföra den svenska svampen och pubensis som de flesta svampar som vi får tag på annars heter. Många av dem som vi får tag på är ju då odlade. Och då är de odlade kanske i en liten plastlåda eller någonting. Och det finns ju såklart en väsentlig skillnad om du plockar en svamp som har vuxit ute i naturen än om du äter en svamp som har vuxit i en plastlåda. Jag skulle säga att det är ungefär skillnaden mellan en hjort och en ko. Att den ena är lite domesticerad. Och nu ska man inte överdriva det, för att de har ändå med sig minnen. De har ändå med sig väldigt mycket från var de kom ifrån ursprungligen. Men det finns ändå en lite mer domesticerad känsla jämfört med den svenska svampen som är mycket mer vild och burdus kanske, och lite mer ja, lekfull också för den delen. Slänga in ett ord som burdus, men alltså lekfull och drar med en på äventyr och presenterar en. Men till syvende och sist så tillhör de samma kungarike. Och de är alla kungar. De delar på det här kungariket. Hos dem så finns ingen hierarki dem emellan. Utan de är alla kungar. I förhållande till oss.
Mm. Men hur kom du in på det här då? Vad var det som har hänt dig som på något sätt väckte upp din nyfikenhet?
Ja, min historia, alltså ungefär 20 år sedan så var jag djupt alkoholiserad och deprimerad och liksom, jag försökte egentligen bara fly livet. Jag ville inte existera överhuvudtaget. Och i den vevan så började jag röka hasch också. Och på den vägen genom min langa så fick jag tag på lite LSD. I tron om att jag skulle bli kemiskt full, för att det var det enda jag egentligen var intresserad av vid det tillfället. Jag ville bara inte finnas. Inte så att jag ville ta livet av mig, utan bara jag ville inte ta ansvar för mitt liv. Jag ville inte leva mitt liv. Jag ville inte vara här. Så jag tog LSD i tron om att jag skulle bli kemiskt full. Men vad som hände istället var att inom loppet av 20 minuter så läkte jag min alkoholism. Och jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Det fanns inte i min tankevärld att jag någonsin skulle sluta dricka alkohol. Utan jag trodde fullt ut att jag skulle dricka till dagen jag dog. Och men där, svärt, så kom jag åt knappen för att stänga av missbruket. Men att jag ville leva, att jag ville ta ansvar för mitt liv. För att när jag insåg att ja, men om jag skapar all den här misären åt mig, då kan jag skapa någonting fint åt mig själv också. Och där började min resa. Min resa att börja läka mig själv. Att läka mig själv från de trauman som jag hade utsatt mig själv för under alkoholismen. Att läka mig själv från allt annat som hade hänt mig. Och att ur det växa och bli bättre än vad jag hade varit. Och den hängivenheten till resan, att läka och växa och i nästa steg också att bidra, den liksom, den blev så fantastisk och så påtaglig att jag kunde inte göra något annat. Och nu började jag ju med LSD, och LSD har ju, som jag sa, den har ju inte den där intelligensen på andra sidan. Men efter några år då plockade svampen på och ville ta upp kontakten. Och det var ju väldigt, väldigt begripligt då, för att den tog mig helt enkelt under sina vingar som lärjunge. Och väldigt mycket av det som jag har lärt mig sen dess, det har jag ju lärt mig av svampen.
Men jag funderar bara på, minns du din trip som du hade den, när det hände? Liksom, minns du vad som hände under den här processen inom dig? Liksom, såg du någonting? Pratade du med någon eller vad hände?
Ja, jag minns den exakt, i detalj.
Kan du förklara?
Också för att jag har berättat den historien ett antal gånger.
Du får gärna berätta den här med.
Okej, okay, ja. Nej, men alltså som jag förklarade, att jag befann mig i ett tillstånd i livet där jag drev omkring i ett töcken. Jag ville inte existera. Och när min langare sa till mig, vill du ha lite LSD? Vill du köpa lite LSD? Så han kunde lika gärna ha erbjudit mig rökheroin eller någonting annat. Jag hade tackat ja, för att jag ville bara försvinna. Men jag tog LSD ute på en gård en helg. Och det var ungefär 2 timmar in i den upplevelsen. Så öppnades mitt halschakra upp och vid gaveln. Halschakra, konstigt namn. Alltså jag hade inte den föreställningsvärlden. Jag hade inte de orden på den tiden. Men det var det som hände. Mitt halschakra öppnades upp och vid gaveln. Och från basen av min nacke så gick den energistrålen rakt ut i universum och bara kopplade in mig i alltet. Och i det läget så insåg jag att, men herregud, jag kan ju röra mig upp för den här energistrålen. Så jag gjorde det. Men jag var inte ute och snurrade liksom, utan jag rörde mig bara ett par meter utanför mig själv. Och när jag såg mig själv utifrån så såg jag att allt det där som gjorde ont i mitt liv, allt det där som jag försökte fly ifrån och som höll på att slita sönder mig. Allt det som jag anklagade alla andra för att som alkoholist så var ju naturligtvis ingenting mitt fel. Ingenting hade ju med mig att göra, utan allting var någon annans fel. Men när jag såg mig själv utifrån så insåg jag att, men allt det där har jag skapat åt mig själv. Det är inte alla andra som har skapat det åt mig. Det är inte skolan och familjen och samhället och alla andra. Det är jag som har skapat mitt lidande. Och när jag insåg att jag har skapat mitt lidande, då insåg jag också att, men om jag kan skapa all den här misär, då kan jag skapa det motsatta också. Och det var där, i det ögonblicket, ställd inför det valet att ta ansvar för mitt liv, att börja leva, som jag kom åt knappen för missbruket. För att missbruket för min del handlade om att bedöva mig själv och inte ta ansvar och inte leva. Men så fort jag vände på det där och ville leva och ville ta ansvar för mig själv och ville existera, ville vara en del av den här existensen, ja, men då fanns det inte längre en plats för det där missbruket. Det fanns inte en plats för alkohol. Så det bara upphörde. Flopp. Pang. Vad man än vill sätta för ljud på det. Det bara försvann.
Och så blev du svammissbrukare.
Ja, det kan man ju tro. Nej, alltså psykedelia är välkända för att bryta missbruk. Och det går inte heller att ta de flera dagar i rad på samma sätt som man till exempel kan med alkohol eller amfetamin eller någonting sånt. Man kan inte ta det flera dagar i rad och få samma sorts effekt, utan du måste eftersom toleransen hela tiden ökar, så måste du ha högre och högre dos tills det blir helt omöjligt att faktiskt få ut en effekt. Sen är det också så att man får ju till sig så mycket på de här resorna att man behöver också tid att smälta det. Man behöver tid att ta hand om det som kommer upp, och det, det skulle jag rent av säga är en av de viktigaste delarna av att arbeta med svampen eller vilken psykedelisk substans som helst egentligen. Det är efterarbetet. Att ta hand om det som man lärde sig och det man fick till sig. Och det är det vi brukar kalla integrationsarbete.
Mm.
Det är väl kanske lockande att tro att ja, men du har bara bytt en sak mot en annan liksom. Men jag har haft långa perioder då jag överhuvudtaget inte har vänt mig till någon av de här substanserna eller växterna. Och det är egentligen, jag dras inte dit av samma orsaker, utan jag dras ju dit för min vilja att fortsätta utforska, fortsätta läka och fortsätta att utvecklas.
Mm. Jag har en fråga till. För du, i början av samtalet så pratade vi lite om det här att det handlar om vad man har för, eller vilket state man är i innan man tar en psykedelia, vad man eventuellt får ut för det, att man, om man vill upp och dansa och hoppa och studsa eller om man kurar ihop som ett sig som ett barn. Kan man på något vis styra det här själv eller är det undermedvetet så att säga? Vad det blir utav det?
Man kan absolut styra det till väldigt hög grad själv. Det finns väldigt mycket förberedelsearbete som man kan göra för att då sätta sig. Eller först och främst reda ut, varför gör jag detta? Mm. Det är ju faktiskt den första frågan man bör ställa sig när man börjar titta på de här medicinerna. För att just nu så är det ju en väldig hype kring svamp och ayahuasca och allt möjligt. Och många dras med i en sån hype så att de glömmer att fråga sig själva, varför ska jag göra det här? De kanske gör det mest för att deras kompis gjorde det och har inte egentligen tänkt igenom, vad ska jag få ut av det? Men redan där, alltså att ställa sig själv frågan, vad är mitt syfte med att göra detta? Vad är mitt syfte med att söka audiens hos en mästare? Det är som om du skulle komma till en munk på ett berg i en grotta och inte ha en fråga med dig. Varför har du då klättrat upp dit? Det verkar ju jätteonödigt. Men det andra naturligtvis, det finns väldigt mycket förberedelsearbete du kan göra. Du kan sätta en intention, alltså säga det är detta som jag vill få till mig. Sen ska man inte stirra sig blind på det där heller, utan man behöver också vara följsam. För att ibland så kan ju svampen till exempel leda en vidare till att titta på någonting annat. Men redan det att du säger detta är vad jag vill få ut av den här resan, det sätter en energi i rörelse. Du kan också styra vad du får ut av resan med vilket sammanhang du sätter dig i. Alltså, om du sitter själv hemma och enbart mediterar till exempel, då kommer du ha en upplevelse. Om du tar detta ute på ett rave, då kommer du ha en helt annan upplevelse. Och om du gör det tillsammans med vänner och ni går en promenad i skogen är en upplevelse. Om du gör det tillsammans med en terapeut med intention att dyka ner i ett gammalt trauma, en helt annan upplevelse. Så att hur du sen bygger upp din upplevelse kommer att styra vad du får ut av det.
Det känns ju lite grann som de här svamparna. Alltså, man har hört mycket om ayahuasca och San Pedro och alla de här grejerna som man får ta så att man hamnar liksom i ett tillstånd där man får verkligen mycket svar på sina frågor och trauma man har haft och så vidare. Tror du någonstans typ så här att tanke på att det är så många som säger att de, som dig då i det här läget, att du tog dig ifrån din alkoholism eller det finns så många sätt att ta sig ur det här gamla grejerna som sitter kvar i ens kropp. Tror du att det är förbjudet på grund av att vi inte ska göra det? Eller vad tror du anledningen till att vi förbjuds? Är det för att vi inte ska liksom se andra sidan om man får kontakt med allt det liksom?
Ja, det. Det är lätt att bli konspirationsteoretiker när man ger sig ner i de frågorna faktiskt. Och å ena sidan vill jag inte bli konspirationsteoretiker. Däremot så föreligger det ofta konspirationer. Och vad gör man då med dem utan att bli konspirationsteoretiker? Alltså det jag kan säga är ju att lagstiftningen så som den ser ut, den tjänar någons intresse. Den tjänar någons intresse. Det ligger i någons intresse att människor inte på bred skala ska vända sig till de här medicinerna. Och om vi spårar den lagstiftningen tillbaka så kommer vi till 1960-talet och USA. Och vad var det som hände då? Ja, men det är ju hela Vietnamkriget och hippierörelsen. Och vad vinner hippierörelsen? Jo, det var ju peace, love and understanding. Bränna sina inkallelseordrar, vägra krig, odla ut långt hår och lyssna på grym musik. Vem gillar inte det? Jo, de styrande i USA på den tiden, de gillade ju inte det. Det var ju alldeles för mycket för dem. För att helt plötsligt så går de ju i clinch med makten, med patriarkatet, om man så ska sätta det i ordet på det. Så det är... Det är lätt att se att det ligger i någons intresse. Om vi går till dagens samhälle, vad är det de här medicinerna gör? Vad är det de här lärarna gör? De sätter fingret på det som inte fungerar. De sätter fingret på det onda vi gör mot oss själva och mot varandra. Och hur vi behandlar våra medmänniskor. Och hur vi behandlar natur. Hur vi behandlar djuren. Och faktum är att vi begår så mycket fel på en så monumental skala idag att det vore väldigt smärtsamt att möta det. Om vi helt plötsligt skulle möta hur vi behandlar moder jord, om vi skulle möta hur vi behandlar kvinnor, invandrare, folk med funktionshinder.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja?
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och det behandlar människor från andra delar av världen. Alltså, det finns ingen ände på hur mycket smärta som vi håller på att försöka bedöva bort med alkohol. Som vi försöker bortse ifrån och låtsas som att vi inte ser det. Och det är ju så, vi känner alla till de här smutsiga hemligheterna. Hur vi behandlar varandra. Och hur illa det egentligen är. Och det är det svampen kommer in och säger, titta här hur du behandlar människor. Titta här hur du behandlar dig själv. Titta här vad du säger till dig själv. Varför säger du till dig själv att du inte är värd något? Varför säger du till andra att de inte är värda något? Och jag blir ju så tvivlad när jag ser narkotikapolitiken idag. För vad handlar det egentligen om? Ja, men det handlar bara om att bestraffa. Bestraffa och utesluta och marginalisera. Är det det bästa vi har att komma med? Är det verkligen det? Det är det bästa vi har att komma med. Det är att slå på människor som redan är trasiga. Som försöker rymma från sitt traumatiserade liv. Och då ska vi fortsätta att traumatisera dem. Och tänka att allting kommer att bli bra. Det ligger i någons intresse att det här inte är lagligt. För att om vi tog till oss svampens budskap så skulle vi inte acceptera hur människor beter sig i det här samhället idag.
Nej, du vet, jag sitter här och bara, vet, jag skulle kunna lyssna på Daniel typ så här hela dagen, du vet, så här. Ja. Du är så jävla skön att lyssna på, alltså du. Jag tror ju också att det ligger i någons intresse. Självklart gör det. Det brukar ju alltid vara någons intresse. Det är mycket som händer. Men jag tänker lite grann så här med de här svamparna och deras funktioner och så vidare. Alltså, det, för min, i min del när du berättar och så vidare, så känns det som du säger liksom att det är en mästare och det, kan du förklara lite mer? Är det liksom, är det uppstigna mästare som på något sätt i mitt huvud är kopplat till svampar, eller är det lite högre jag som dyker upp, eller vad tror du?
Nej, det är inte en uppstigen mästare jag pratar om, och nej, det är inte mitt högre jag pratar om, och det är inte heller, alltså många vill gärna säga, ja men det är en aspekt av dig själv som du upplever i det här sinnesförändrade tillståndet, och det är inte vad jag pratar om, utan det är, när jag säger att det ligger en intelligens där på andra sidan, så menar jag det. Jag är fullt medveten om aspekter av mig själv. Jag är van att navigera det. Jag menar de facto en intelligens på andra sidan. Och mästare, ja, ska jag börja spekulera var den här mästaren kommer ifrån? Det är svårt för mig att göra, för jag är bara en människa. Och jag är i tjänst. I svampens tjänst. Men allting berättar de inte för mig. Till exempel var den kommer ifrån. Jag vet att den har varit här väldigt länge. Den har varit på jorden väldigt länge. Så den är väldigt förankrad i jorden. Men jag får också en känsla att det finns någonting utomjordiskt hos den. Jag är inte helt säker på att den ursprungligen kommer härifrån. Däremot så är den mycket, mycket välvilligt inställd till människan. Och är förmodligen själva fröet till människans uppkomst.
Ja, men tror du också någonstans där att om vi går in lite på det här, för att det känns ju som att du också, med det här så har du fått en insikt om att vi är ett överflöd med en jäkla massa begränsningar som vi har fått från världen som den ser ut idag. Där lite, vi var lite inne på det, att vi ska inte bli konspiratoriska, men det går ju inte bortse från att samhället talar om för oss vad som är sant och inte. Vad som är möjligt, vad som inte är möjligt och så vidare och så vidare. Tror du någonstans att den här intelligensen, eller om det är själva svampen i sig, eller vad det är, ser oss inifrån vad vi är kapabla att göra om vi låser upp alla de här låsningarna som vi har? För att om vi, för det är ju lite så, fortsätter vi som vi gör idag, så är det ju inte mycket med Moder Jord om x antal år. Som du säger, för vi behandlar ju den inte speciellt bra.
Men, ja, alltså när du drar det till svampens intention och så kan jag egentligen inte säga så mycket om det. Det jag kan säga är att jag vet att den har vårt bästa ögonen. Jag vet att den vill oss gott. Jag vet att den styr oss i en riktning för att vi ska kunna läka oss själva och läka jorden och läka varandra. Så mycket kan jag säga. Vad svampen har för större övergripande plan, det övergår mitt förstånd. Jag vet inte det, och därför kan jag inte ens säga någonting om det.
Men jag tänker på det så här lite grann. Det är intressant där. Jag tänker, det finns ju också, jag har läst, jag tror vi har faktiskt det, någon sån här illustrerande vetenskap här någonstans inom TV. Där det finns liksom en svamp som tar över en myras hjärna och styr den hur den vill den ska styras, och sen ska den liksom förflytta den dit den ska för att den ska liksom, ja. Alltså det visar ju någonstans att det finns en superintelligens i svampen, bara i den mängden där på en myra. Tror du någonstans att det finns svampar som på något sätt skulle kunna styra oss ifall vi tar den? med tiden eller av tror det finns idag. Det är
alltså, så att vi blir pappet.
Ja, men att man blir liksom att vi, som du säger, kanske är utomjordisk. Så att den kommer från en annan planet typ, så här, att det här bara de här människorna, de fattar ingenting. Vi tar den här svampen så går vi styra dem liksom. För jag menar, det finns ju den svampen, jag vet inte vad den heter, men du kanske vet vilken jag menar, Daniel.
Ja, jo, men jag har ju sett det också. Alltså jag trodde att du skulle dra det till att soppsättsskivningen kanske är den svampen, eller kubensis kanske är den svampen som försöker genom mig nu till exempel, och många andra med mig, styra mänskligheten och få oss att klättra längst upp i ett träd. Alltså,
ja, men jag menar, du kanske
är styr och svampen. Jag får inte den känslan. Nej. Det får jag inte. Och ja, nej, jag har inte träffat på en svamp som beter sig på det sättet mot mig.
Nej,
det har jag inte.
Men är inte det intressant bara att tänka på typ att alltså, där är det liksom väldigt vetenskapligt förklarat att den har en intelligens, den här svampen. Och men det är inte så att du tog upp ett löv och så lövet kommer få dig liksom att göra det här. Men att intelligensen finns i svamp, det tycker jag är så jävla coolt.
Mm. Ja, men det.
Jag skulle ju säga att intelligensen finns i allt levande omkring oss. Och kanske inte ens begränsat till det som vi ser som levande. Men jag ser ju naturen som besjälad. Så att för mig är det ganska självklart att en svamp eller en buske eller ett träd har en intelligens. Och sen behöver inte den uttrycka sig på samma sätt som vår intelligens. Eller rättare sagt, i många fall så vore det ju helt omöjligt att tänka sig det. Men att det finns något slags medvetande där ser jag som ganska självklart.
Mm. Jag tänker på det också. Vi pratade ju lite i början här om att du har ju faktiskt skrivit en bok. Och jag tänker att tiden går så jäkla snabbt här. Och vi vill ju... Kan du inte berätta lite om vad din bok heter och vad du tar upp i den?
Ja, min bok heter Den psykedeliska vägvisaren. Den psykedeliska vägvisaren, och den fyller ett tomrum som jag inte har sett någon annan ta upp i den svenska debatten i alla fall. Det finns ett fåtal böcker utomlands som tar upp det här. Idag så pratar vi väldigt mycket i Sverige om psykedelia och entogener utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Och det är väldigt mycket så här studier visar att... Och så har vi ju såklart många dokumentärer som matar in i det perspektivet. Och sen på andra sidan så har vi ganska mycket personliga berättelser. Jag blev läkt av svampen till exempel. Jag har blivit av min depression eller min alkoholism och så. Och det har ju även jag med. Men däremellan så tyckte jag att det saknades någonting väldigt väsentligt. Nämligen människors nyfikenhet inför de här medicinerna har vaknat. Men var någonstans står det hur man använder dem? Så att den här boken är helt enkelt en rak handbok i stora delar i hur du på ett meningsfullt och säkert sätt planerar din upplevelse. Så att du får ut ett resultat som du faktiskt kan arbeta med. Den tar upp om hur du liksom förbereder. Den tar upp hur du navigerar upplevelsen. Och den tar upp hur du sedan integrerar upplevelsen i ditt liv. Så att där fyller den ett vakuum i den svenska debatten. Den anlägger också ett schamanskt perspektiv. I motsats till ett vetenskapligt. Och där tänker jag också att det är ett perspektiv som är väldigt osynligt i Sverige av någon anledning. Kanske för att vi jagar schaman och kanske för att vi ger Karolinska institutet liksom fritt blås att prata om sina grejer helt lagligt. Så att den anlägger ett schamans perspektiv och är en rak handbok i hur man kan arbeta. Det är det som gör den unik.
Spännande.
Ja. Väldigt spännande. Och den här bygger ju då på dina upplevelser och du har jobbat med kan man säga så, att du har jobbat med det här i många, många år.
Ja, snart 20 år.
Mm. Och det är ju, jag gissar att det är inte bara dina egna erfarenheter som bygger på boken. Och sen så skulle jag också vilja veta det, vad var det som faktiskt gjorde att du skrev boken?
Boken är grundad i min egen erfarenhet. Och det tycker jag är viktigt att framhålla. Att det här är inte någonting som jag har googlat upp på nätet eller någonting och sammanställt, utan allting är grundat i mig. Jag kan gå i god för det som står där.
Mm.
Sen vad var det som fick mig att skriva boken? Just det. Jag blev faktiskt tillsagd att skriva boken. Så enkelt är det. Tillsagd av Svampen. Att den här boken behövdes. Jag har skrivit 3 böcker och detta är faktiskt den första boken som jag har skrivit med en läsare i åtanke. Den här boken är inte skriven för mig. Den är skriven för alla de människorna som letar efter en begriplig guide till hur man går tillväga. Och det uppdraget fick jag till mig vid vårdagjämningen förra året. Och den var klar att släppas till vårdagjämningen detta året. Det gick otroligt snabbt för mig att skriva den här boken jämfört med tidigare böcker.
Mm. Ah, jävligt coolt. Jag tänker att jag har verkligen en bra idé till nästa bok. Jag tänkte att det är så här. Ja, varför gör man inte den? Typ så här, ja men du, ta den här svampen och så gör du så här och så här och så tillsätter du lite grädde och så får du en jättefin svampsoppa. Och att man gör liksom en receptbok så du får både en jävligt fin resa samtidigt som du får en jävligt god måltid. Går inte det att kombinera? Går det?
Och tillsammans.
Jag gillar din idé. Spontant gillar jag.
Ja, det gör det. Ja. Hur?
Så, ja, men jag kommer inte att skriva den boken.
Så får du lägga till intentionen också. Ja. Nej, men jag vill bli av med ett barndomstrauma. Med att jag var mobbad eller med en alkoholism. Ja, eller precis. Ett sockersug. Eller,
Men jag tänkte, det kan vara skitbra så här. Ska du göra mat med 4 personer, då har du faktiskt 4 deciliter grädde med 2 deciliter mjölk. Alltså jag menar, det är jättekastiskt. För jag menar, jag funderar lite grann, hur gör man? Alltså, går det att beställa på nätet? Är det lagligt att beställa psykedeliska droger på nätet? Alltså, hur kommer man i kontakt med det här?
Nej, alltså allt det här är helt olagligt i Sverige.
Helt olagligt?
Ja,
för jag vet, jag har kollat
på det finns ett fåtal lagliga entogener i Sverige, men de allra flesta, och framförallt svampen som jag har ägnat det mesta av avsnittet att prata om, den är olaglig i Sverige. Den är laglig i vissa länder, så att du kan till exempel åka ner till Holland och ha en laglig upplevelse. Du kan åka till Nepal och ha en laglig upplevelse. Det finns ett antal ställen runt om i världen där det är lagligt, men inte i Sverige. Så att det är klart att du kan beställa kit och odla hemma till exempel från Holland, men alltså det är olagligt.
Men till exempel den svampen du snackade om i början, jag kommer inte ihåg vad den heter, det var något skånskt, från Skeden, Norrskeden, ja. Till exempel, är det den enda, så är svamp allmänt olagligt att plocka i Sverige, eller får man, vissa är typ så här giftsvampar, de är väl inte olagliga att plocka upp liksom?
Nej, utan det är allting som innehåller psilocybin är olagligt.
Och det ska man veta, menar du? Liksom, ifall du går i skogen, typ, så det ska jag veta. Hur ser den ut jämfört med andra svampar? Hur skulle du kunna liksom, se skillnad?
Ja, alltså, jag tror inte att du plockar denna misstag egentligen, för att den är en ganska liten svamp som du hittar i kohagar. Och det är nog inte den du skulle plocka i första hand om du skulle vilja laga mat.
Jag kan väl jordsoppa med den, eller hur?
Nej, men det är väl inget sånt. Egentligen beta vad det är du letar efter för att plocka upp den svampen.
Men de här kossorna då, käkar inte de här svampen? Inte de typ så här jätte, typ så här, går in i ett rus liksom? Eller är det bara vi människor?
Ja, men det har du sett, att kossorna springer omkring och är jätteglada hela tiden.
Men det finns en anledning till att de är så glada på våran kosläppet. Nej, men
alltså det är ju olagligt. Så är det bara. Och om man ska bryta lagen så bör man ju tänka igenom om man är beredd att ta de konsekvenserna. Mm. Men det är jag beredd att bryta lagen för att läka till exempel? Mm. Är jag beredd att bryta lagen för att må bättre, för att bli ifrån min depression? Ja, för vissa är det värt det. Och vissa är det inte värt det.
Fan, jag tror efter det här avsnittet släpps nu, Fredrik, så kommer vi se massa människor som går runt i kohagar, och vi kommer nu veta varför vi ser dem springa över kohagen.
Men vad kallar man det här för något? För man kallar inte det för trippel när man går på eller när man tar svamp. I den här bemärkelsen, vad kallar du det för? Behandling eller vad?
Alltså, vad man kallar någonting beror kanske lite på vad man har för syfte med det. Man kan kalla det en session, man kan kalla det en resa, man kan absolut kalla det en tripp. Det ger en lite olika konnotationer de där åren. Så en session till exempel, ja, men då tänker jag ju spontant på en terapeutisk session. Om jag använder ordet tripp, ja, men då kanske jag tänker mer rekreationellt, att någon är ute och har roligt tillsammans. Men en resa tycker jag omfamnar alltihop egentligen, för att en resa är någonting jag begär mig ut på. Den kan innehålla både terapeutiska inslag men också roliga inslag. Och vem är det som egentligen kopplar loss dem där från varandra? Alltså att ha roligt kan ju vara precis lika terapeutiskt som någonting annat. Absolut. Så resa brukar jag nog använda. Det tycker jag är ett fint ord.
Jag tänker, tror du att svampar skulle även kunna läka sjukdomar än bara sig själv liksom? Alltså, det känns så mässigt liksom.
Alltså, vi har ju... Det här började ju bli riktigt intressant. Alltså, många av de sjukdomar som vi kan läka med svamp handlar ju om det mentala planet. Alltså, det handlar ju om saker som missbruk och depression och alla de här bitarna. Men det som vore intressant att se, till exempel demens, Alzheimers, Parkinson, många av de här sjukdomar som liksom drabbar hjärnan och någon slags degenerativ effekt. För att det man också ser hos de här medicinerna, det är att det är inte bara att de kan återskapa gamla kopplingar, utan de kan också skapa helt nya kopplingar i vår hjärna. Om det är någon koppling som inte fungerar eller som behöver brytas, så kan den liksom hitta nya vägar runt. Så att om jag fick önska helt fritt, så är det ju där jag skulle vilja se forskning framöver. För att jag tror att där finns väldigt mycket att upptäcka.
Jag såg ju en dokumentär på Netflix, tror jag var, angående lite psykedeliska droger och så vidare. Och då hade de ju målat upp det på ett bra sätt. Det var typ så här, när man tar den här drogen så är det nästan som att man får ny snö igen på hjärnan. Och att man åker pulka ner för backen igen, och att det kopplas nya kopplingar liksom. Och det tyckte jag var så bra intressant, och att det på något sätt finns liksom ett vetenskap i det, och att man då kanske inte utnyttjar det. För just det du säger är ju för mig liksom bara, eftersom man kan få marijuana på vissa kliniker för man har smärtor och så vidare, så det är konstigt att man inte går in i det här.
Ja, alltså i Sverige så har vi ju hållit oss borta från det här, och nu har ju forskningen kommit igång, och det är vi alla otroligt tacksamma över, men alltså den forskningen i Sverige är otroligt ung. Tittar vi utomlands så har forskningen pågått betydligt mycket längre, men är också väldigt ung. Den traditionen som faktiskt har hållit igång det här, ja, det är den shamanska traditionen som går tillbaka till människans begynnelse. Det finns ju hur mycket som helst att upptäcka och utforska i detta. Det finns hur mycket hjälp som helst att få av de här medicinerna. Jag gillade den liknelsen, liksom, en nysnö i hjärnan. En annan liknelse som jag har hört är att det är ett laxermedel för hjärnan. Mm. Så att vi gör oss av med all den stagnerade skiten som vi har samlat på. Alla vanföreställningar och alla felaktiga tankar som vi går omkring. Att vi liksom bara kan skita ut det där och bli kvitt det och komma på bättre tankar om både oss själva och andra.
Ja, vi har ju stött på de här grejerna, jag och Fredrik, där folk har berättat och att man hamnar liksom ibland, att man kan bli illamående, man kan spy, man kan skita på sig och så vidare. Och det kanske då hjärnan som skiter ut och allting. Men det som är intressant är ju verkligen att de flesta på något sätt löser sina barndomstrauman och sina liksom problem genom att göra det här. Och jag är ju själv nyfiken och testar, jag har faktiskt aldrig gjort det. Och det är anledningen till att jag är lite orolig, för jag och Fredrik tänkte, vi säger, ja men vi gör, vi åker på ett ställe och så sätter vi oss ner och så kör vi. Men så är det inte så här, det måste kännas jobbigt att bara sitta och skita på sig och spy hink i ett dygn. Men det kanske inte varje gång det är så. Men i min värld så är jag lite orolig att hamna där.
Ja, alltså här skiljer sig ju medicin en hel del åt. Så att det du pratar om, spy hink och så, det är framför allt ayahuasca. Och det är en helt annan upplevelse egentligen, utan då brukar man ju i princip bara meditera och gå in i upplevelsen. Och vad ayahuasca gör, det är ju att den samlar ihop allt energimässigt skräp som finns i din kropp och sen gör sig av med det, och därav att du kräks ut det. Och därefter så kan den göra ytterligare arbete på det. Och jag skulle säga, nu har ju inte jag arbetat med ayahuasca på samma sätt, men där är det ganska vanligt att människor spyr. Det är väl rent av de flesta som gör det, åtminstone de första gångerna. Medan med svamp, det händer att folk spyr. Det händer att folk har liknande utrensningar, men det är väldigt ovanligt. Alltså det är ett fåtal fall egentligen där sådana utrensningar förekommer. Så välj din medicin med omsorg, välj din mästare med omsorg om det är så att du inte vill bajsa på det.
Men vad ska man, alltså, om du förklarar en vanlig, alltså innan vi avslutar och så vidare, kan vara intressant att veta liksom, hur blir en sån här resa? Hur länge håller en resa och hur känns resan och vad ser man någonting på resan? Kan du bara förklara lite kort kanske?
Alltså det är ju otroligt stor fråga. Ja, men, att ställa jag förklara lite kort.
Men jag tänker ju så här, men, är det liksom så här, ligger man i
en säng? Jag ska ge mig på det i alla fall. Jag ska ge mig på det. Alltså för det första, det är en väldig skillnad på olika mediciner. Så att du behöver, det ena gäller kanske inte det andra. För att ayahuasca till exempel, du har en intensiv upplevelse någonstans mellan 2 till 4 timmar. Och sen behöver du fylla på. Medan med svampen så upplevelsen kan sträcka sig någonstans mellan 5 och 10 timmar på ett ungefär. Men beroende på hur känslig du är så kan du rida den vågen, ja men, rent av veckor efteråt om du är skicklig på det. Men när jag säger rida vågen så menar jag egentligen bara ta tillvara på den energin. Jag menar inte att du går omkring och är påverkad. Utan påverkad, ja men då pratar vi någonstans mellan 5 och 10 timmar. Om vi går till LSD till exempel eller San Pedro, ja men då pratar vi någonstans 10-12 timmar. Hela det här med att spy och så, ja, händer jätteofta på ayahuasca, händer inte alls på LSD till exempel. Så då kan man förvänta sig en sån här resa. Jo, men ofta så har man ju en inledningsfas. Och med svampen, om vi säger att vi tuggar svampen tillsammans och vi bara tar den rakt upp och ner och tuggar den, så kan den inleda en fas som varar upp till 45 minuter. Och då stiger upplevelsen gradvis under de 45 minuterna. Och det kan vara liksom ilningar i kroppen och gäspningar, och man kan känna sig liksom att det kommer vibrationer. Vissa tycker att det är väldigt behagligt, vissa tycker att det är lite obehagligt och så. Sen kommer en period på kanske, låt säga, 2 timmar ungefär, som man brukar kalla för piken. Piken då man verkligen är uppe på toppen, då saker är som allra mest förvirrade och utflippade och konstiga. Och det är ofta där som vi är mest mottagliga för till exempel hallucinationer, för helt nya magiska intryck där saker kan ibland te sig ganska obegripliga, eller om vi vänder på det att vi kan gå väldigt, väldigt djupt i olika tillstånd. Det är där det händer. Sen så har vi en gradvis avtrappning som kan vara i många, många timmar beroende på, som jag sa, hur känslig man är. Och under den avtrappningen så är det inte så säkert att det bara är en linje rakt ner, utan det kan precis lika gärna gå i vågor och det kan väldigt mycket påverkas av din omgivning. Så att du kanske sitter där inne i ditt vardagsrum och tänker, ja men nu känner inte jag någonting mer, nu är allting bra, och så går du ner till Ica och jäklar, det här var ju någonting helt annat, och så inser du att du har ju inte alls landat än, utan du har bara vant dig och vid ditt vardagsrum, du har ju inte varit utomhus. Så att den där liksom nedåt, den där avtrappningen, där kan man ofta komma mer tillbaka till sitt förnuft och till sitt jag på ett sätt så att man kan bli mer rationell och lite mer så där koppla samman saker och dra lärdomar ur det som händer. Så att där är det lättare att så att säga arbeta med upplevelsen. När du är på piken så kan saker vara så väsensfrämmande att du bara får uppleva. Medan när du börjar avtrappa, ja men då kan du börja arbeta med det lite lättare. Nu är det en otroligt förenklad beskrivning och varje resa är unik. Så det där är verkligen bara en väldigt enkel beskrivning. Och sen efter allt det där som jag sa, ja men då kommer ju hela integrationsarbetet. Någonting har du ju förmodligen fått till dig under din resa. Och det är inte sällan så att man behöver göra livsstilsförändringar, man behöver ta tag i saker. Men då behöver man ju också gå ut och göra det. Och det skulle jag också säga är en del av resan, även om du inte är påverkad under den delen av resan.
Nej. Ja, men det var väl en bra beskrivning,
ja,
tycker jag.
Ja, tycker det. Ja, jag blir supernyfiken. Så jag tänker typ så här att jag och Fredrik, vi får ju nästan prova på det. För man vill ju egentligen, alltså jag satt och tänkte du så här, man vill ju ändå liksom få uppleva liksom känslan.
Ja, alltså, man vill ju bli bättre.
Ja, och framförallt också kanske liksom se hur allting liksom blir liksom så här som vi hade ju någon som berättade någon gång att han hade väl tagit någon drog där som lämnade sin kropp på det. Han som berättade på mässan typ. Och att han bara stod mitt i universum, mitt ingenstans typ. Och så vidare. Så det är så här, undrar vad man hade fått uppleva. Det känns, man är ju ändå nyfiken, men man känner ändå liksom en liten oro i det också.
Ja, man gör det.
Så att man måste nog ha gjort det någon gång eller göra det med någon som kanske kan guida dig då, kanske om man då hade haft en mästare då som shamanen Daniel Wilby här som har en bok och allting, så kanske man känner sig trygg liksom.
Ja, jag tror att det är en förutsättning för att man ska göra det på ett positivt sätt.
Ja. Så ingen ayahuasca, inga blöjor för oss då.
Nej.
Så att det blir bra.
Det puckar du bort.
Jag skulle gärna vilja komma in och säga en sak, att nu pratar jag ju väldigt positivt om de här växtlärarna och den här medicin. Men jag vill också poängtera att det är inte för alla. Det är inte så att jag tycker att alla ska ta den här medicin och stifta den här bekantskapen, utan man behöver gå tillbaka till sig själv och fråga, vad är mitt syfte med att ansöka om audiens som studärmästare? Och det är verkligen inte alla som skulle klara det här. Så att det är de som känner sig kallade.
Och om man då vill kanske komma i kontakt med dig och köpa din bok och allt det här, hur gör man det?
Ja, alltså jag har en hemsida, psychedelicwayfinder.se. psychedelicwayfinder.se. Och boken kan man köpa på Amazon. Den heter ju Den psykedeliska vägvisaren på svenska, och på engelska heter den Psychedelic Wayfinder.
Och då tänker jag att vi kommer länka allting i beskrivningen så att man kommer kunna klicka det på beskrivningen så man kommer direkt till hemsidan om man är nyfiken och veta mer eller ställa frågor till Daniel om man kanske är på gång eller har gjort och man inte riktigt vet nästa steg och så vidare. Så tar man kontakt med Daniel. Och jag måste säga, jag tyckte det var super, super spännande faktiskt. Jag skulle kunna prata jättemycket om det här.
Ja, vi har ju bara skrapat på ytan, ja. Så att man skulle kunna sitta en par timmar till.
Ja,
lätt.
Och gå in på betydligt mycket djupare saker. Så gå in och prata djupare saker eller få ställa frågor kanske. Gör det med Daniel. Och tack så mycket Daniel. Finns det någonting du vill tillägga?
Ja, men alltså ni verkar ju längta efter den här upplevelsen. Så jag tycker att ni ska boka boka biljetter åt oss alla tre att åka ner till Holland, så fixar vi det här tillsammans.
Tycker jag. Ja, tycker du det är en
ja.
Bra idé?
Ja, 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 ja.
Snart kanske jag får en elbil och det är jävligt billigt att åka ner.
Ja. Precis. Så är det på taket.
Ja. Svampar i framsätet.
Ja.
Och vi ner till Holland utan att åka till Holland. Ja. Jättetack Daniel för detta. Och ja. Till... ja, vi ses i Holland.
Ja, det är nästa gång.
Det gör det. Jag var inte tidigare.
Exakt.
Ja, exakt. Så absolut. Vill ni få kontakt med Daniel så titta i avsnittsbeskrivningen. Där finns länkar till honom. Och ja, god fortsättning. Tack.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.